Håll upp händerna, hooka.
Oh my god. Nu kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson.
Där är det!
Välkomna till MMA-podden med Paul Levaje
och Sab Sabba.
Nu har det blivit dags igen för Sveriges bästa MMA-podd med Paul Levaje och Sab Sabba.
Exakt, number one.
Ja, precis.
Fan, ni glömde bort.
Man taggar till direkt här. Det är måndag, det är lite grått, det har snöat i Stockholm. Jag vet inte var ni befinner er någonstans, men jag hoppas att vädret är fint i alla fall. Och om ni har snö, på med broddarna, det är ingenting man behöver vänta på tills man fyller 70. Säkra era höfter redan idag.
Lyssna på Paul.
Ja, exakt, nu kör vi igång. Men det har ju varit väldigt mycket MMA den här helgen. Eller ja, ja, helgen.
Jo, det är alltid mycket MMA varje helg.
Det känns som att det blir ett litet break den här helgen då det bara är en UFC-gala.
Ja, faktiskt.
För vi hade ONE FC, vi hade UFC, vi hade Cage Warriors. Och det här var första gången som vi faktiskt krockade med event här på Viaplay. Att vi satt två kommentatorsteam och fick kommentera i två separata bås exakt samtidigt.
Tänka sig att det blev så med MMA.
Ja, men häftigt.
Eller hur?
Det är verkligen ett så här testament på att MMA växer och växer.
Exakt.
Ja, härligt. Är det någon speciell match som fastnade för dig om vi bara skickar ut en liten fight så för att kicka igång samtalet med?
Nej, egentligen inte. Alltså det är ingen som gör så här wow efter den här helgen. Sabit-matchen var väldigt, väldigt underhållande. Jag tycker vi blev blåsta på två ronder där. Men
jag känner det alltså.
Ja, lite grann känner jag. Jag tycker det ska vara rättvist liksom, och för alla så ska det vara, main event ska vara fem ronder. Men eloge till hans management som lyckades få UFC att ändra det här till att han fick en trea.
Ja.
För att han hade väl någon infektion, sa han själv.
Någonting sånt, men det är inte första gången
nej.
Som det händer. Det hände ju faktiskt för inte så jättelänge sedan heller, när det var Israel Adesanya och Anderson Silva. Det vart en tre ronda också när de blev uppbumpade till att vara main. Och den tror jag lite kan ha flygit lite under radarn för folk, att folk tror att det var den här, men det var faktiskt ett event.
Men då var den uppbumpad.
Ja, det var ju den när Kelvin Gastelum och Whittaker skulle ju vara huvudmatchen, och det fuckades ju samma dag, så det är inte så konstigt. Men alltså,
men skillnad här är ju att han haft liksom tid på sig.
Ja, men det här blir frågan. När de var bokade för att fightas, det var väl Boston-galan som var nu x antal veckor sedan, det var ju där de skulle ha gått. Skulle de vara en main match, eller var det tanken att de bara skulle vara en match?
Det har jag ingen aning om.
Nej, för jag tror att det kan vara samma case här, att de var nog bara satta som kanske ett co-main eller en vanlig match på det kortet. Jag minns inte nödvändigtvis att de var huvudfighten, men jag låter det vara osagt. Men det kan då vara anledningen till att när galan skjuts upp tre veckor, så ja, då blir det en trea.
Eller ser det för att de är i Ryssland. Jag gillar conspiracies. The earth is flat. Eller den som vet, den vet.
Och där kommer jag slänga in en liten push, för jag kommer faktiskt att vara med i vår producent Davvas podd som heter Något Kaiko. Där kommer vi prata om just platt jord. Och om jag inte är helt ute och cyklar här nu på kanske en platt mark, så kan det vara så att det avsnittet landar redan på onsdag. Följ mig på mina sociala medier om ni vill hitta det avsnittet, att Paul Levaje. Ja, kommer vi diskutera lite, och då får ni veta var jag står i den runda eller platta konspirationen.
Jag vet.
Ja, du vet.
Men jag kommer inte säga.
Nej, exakt. Vi håller på den. Men du, jag tycker så här, vi börjar med Panny.
Yes.
Panny gick match i Ryssland.
Det pang, var pang, Panny alltså.
Exakt. Kian Zed, som skulle möta Jessica Rose Clark igen. De hade mötts tidigare för nästan 4,5 år sedan. Då var det Panny som plockade hem ett domslut. Nu var det dags att to wind it back.
Yes.
Alltså, den enkla summeringen av den matchen är, fan, Panny var skarp.
Panny såg riktigt, riktigt bra ut. Ja. Kul. Alltså när vi pratade med henne så sa hon det. Hon ville liksom få händerna att släppa. Ja. Det var exakt det hon gjorde. Mycket volym och bara liksom såg stark och stabil ut. Och var aldrig hotad i matchen. Och det ska bli kul att se henne fortsätta. Och jag tycker det är kanske extra skönt för henne också att få tillbaka den här vinsten. Så nu är det 1-1.
Nej, hon vann första.
Hon vann första också?
Ja, ja, ja.
Okej,
okay,
men då så,
det är 2-0 till men det var hennes första vinst i UFC. Det okay, är nog det som är egentligen grejen, att hon torskade i sin första UFC-fight då.
Och så...
Ja, hon torskade egentligen sin andra, får vi säga, för att hon förlorade ju mot Maisie i finalen och sen förlorade hon sin liksom officiella debut, om vi nu säger så.
Ja, nej men... Okej, men Panny såg riktigt, riktigt bra ut.
Ja.
Grattis, Panny.
Verkligen.
Bra match.
Nu får vi bara, vill vi ha en matchning så snart igen,
yes,
så vi kan få se, för det var bra. Det var kul. Det var helt kul att se precis där lite som hon snackade med honom, och du snackade om att hon hade jobbat på händerna och allt, och det såg bra ut.
Yes.
Jag tycker det var riktigt, riktigt bra, imponerande. Så hatten av till Panny. Alltså jag tycker det här är ju nog kanske höjdpunkten av vad som har hänt efter matcherna. Ja, vi börjar med
det. Jag vet.
Direkt kom med skrattet. Jag vet vad som är på ingång. Men David Zawada skulle ju möta Abubakar Nurmagomedov.
Yes.
Jag fick frågor om Abubakar Nurmagomedov ifall det var Khabibs kusin eller bror. Jag sa att jag trodde inte att det var någon dera. Och jag blandade ihop honom med en annan Nurmagomedov. Det finns en till Nurmagomedov i UFC som inte är kusin eller bror. Och det är nog han jag mixade upp det med. Men det här var då kusin.
Yes.
Det här var Abubakar Nurmagomedov, Khabibs kusin. Han möter David Zawada. Matchen går en rond. 2:50 in i den ronden så sätter David Zawada en triangel och Abubakar klappar. Han,
yes,
han ger upp och matchen är över. Och han ser ju väldigt dyster ut efter
väldigt besviken så.
Ja, och först tänkte jag inte liksom på att jag tänkte ja, det är klart han är besviken, han torskade sin debut. Sen när tweeten kom då förstod jag, uff, okej, nu tror jag fattar lite mer varför han är besviken.
Mm.
Det är ju inte bara en förlust det här handlar om. Och bara för det har jag inte kvar tweeten. Vad trött jag blir på mig själv. Jag har lyckats radera den. Men Conor McGregor går såklart ut och drar en liten längre harang om att han försökte slå på huvudet och det slutar med att han klappar på huvudet. Och så säger han att han är kommer att gå ner i historien som en skam. Typ.
Som en skam och en tap machine.
Precis, för att han klappar Nurmagomedov tap tap.
Exakt.
Här verkar det ju som att det budskapet, eller den tweeten, flög nog över huvudet på cirka 96% av hela MMA-världen, fick jag känslan av. För jag har varit inne och kollat lite kommentarer, och det är ingen som förstår varför han har lagt ut den tweeten, utan folk kommer med en, han ska inte kasta sten i glashus, han har själv klappat, han har gjort ditt, han har gjort datt. Okej, då drar vi storyn. När han har klappat för Khabib då, McGregor, då sitter ju Khabib i media och säger he tapped, he's a quitter. Han kommer att gå ner som en skam. Han kommer att få leva med det här för resten av sitt liv, att han har klappat. Lite vem klappar? Man ska inte klappa, bla bla bla. En långt utlägg om varför McGregor är en stor skam för hela mänskligheten som klappade. Så vad är då reaktionen när Abubakar Nurmagomedov klappar? Ja, om man nu ska gå på Khabibs teorier om att klappa, då gäller väl det hans kusin också då. Därför tycker jag att den tweeten var briljant.
Det är klart, det var en bra comeback.
Ja,
den han väntade på den, ja, ja. Och bara, här fick jag den liksom. Det är serve och smash.
Jag tycker den var skitrolig. Men det är så kul att se också när man tittar på det. För det här är någonting jag älskar att se, så psykologin i hur folk reagerar. Folk är så otroligt präglade av så här, jag hejar på det här.
Ja.
Därför kan den personen göra exakt vad den vill utan att det är fel.
Ja.
Och McGregor ska inte säga något för att, och så kommer de här långa utläggen. Jag älskar det. Jag tycker det är skitroligt.
Sen har ju han fans på sin sida som tycker att allt han gör är helt briljant.
Såklart.
Och aldrig fel.
Ja, men den här tweeten, den var ju sjukt rolig.
Ja, ja. Har Khabib svarat på det här? Nej.
Nej, han brukar nog inte svara på de där grejerna, tror jag.
Jag tänker att han ska... han brukar ändå komma med någon comeback.
Ja, jag tror inte att det finns någon comeback där.
Nej.
Alltså, det är ju... Vad ska han säga? Ja, you tap too.
We're only cousins.
Jag vet. Men det, ja, precis. Nej, men då, eller som Trump.
It's
I didn't even know him.
Exactly.
I didn't know the guy. we were never friends. Exactly. Men... nej, det är sjukt. Jobbigt för Nurmagomedov, alltså Abubakar,
yes.
För att det känns ju som att de har lite nästan kört den här Gracie-grejen att Jesus didn't tap och
exakt.
Bryt hellre armen, somna.
Ja, alltså det här hade han kunnat somnat.
Ja.
Om han var liksom med den tankesättet, men han klappade och det gick rätt fort tycker jag också, men sitter han så sitter han, men jag trodde att han ändå skulle liksom köra Khabib-mentaliteten där och bara gå ut i så fall.
För där var en ganska lustig kommentar som jag läste, det var någon som hävdade då att han klappade ju för en triangel, McGregor klappade för en neck crank, vem klappar för en neck crank? Men det är väl inte liten käke som slits ur led ifall alltså, man inte klappar exakt på neck crank.
Alltså neck cranking, om den inte sitter över något alltså blodtillförsel eller syretillförsel, så är det ju mest att du krossar käken och då klappar du. Medan triangeln så skulle han somnat och domaren hade förhoppningsvis sett det och brytit matchen liksom. Men allt kommer ju till situationen liksom. Han, det är kanske är en reflex av när han hamnar där och känner att något sitter också, att bara handen går ut och tappar. Men det gick väldigt, väldigt fort då, och en stor eloge till Polski där,
Zabada,
som exakt som chockade.
Ja, och sen vill jag bara tillägga en grej här. Alltså, jag är allt för att man ska klappa när man sitter i skiten. Klappa hellre än det där. Sebba har en annan tanke. Sebba, little manly. Men nej, men vad fan. Alltså, får du ett neck crank och din käke... För det är en fight i UFC där man ser att käken glider ur led. Alltså, det är fan en av de obehagliga sakerna. Man ser hur han... Jag kommer inte ihåg vem det var.
Soppan sugrar sen.
Han bara drar och drar och drar. Och sen ser man det bara... Pock, bara knakar till och armen flyger typ.
Ja, det är jobbigt för det tar tid och läka ihop. Och sen vet man inte om man kan ta smällar efteråt liksom.
Nej.
Jobbigt.
Ja, det är en karriärförstörare alltså. Det är det verkligen.
Men jag tycker att, vad hette polacken som vann?
David Zavada.
Yes, jag tycker ändå han borde firat mer. Han var väldigt, väldigt ödmjuk och liksom skulle få honom att bli glad efter matchen. Och väldigt, väldigt fint, men jag tycker också att han ska fira. Han har vunnit på ett jättefint sätt mot den bra fighter som liksom, han var underdoggen, fira.
Ja.
Men han hade väldigt mycket respekt för hela teamet där.
Ja, verkligen. Men du, med det sagt, det gick ju inte jättebra för ryssarna. Det var många ryssar som torskade. Yes. Alltså väldigt, väldigt många. Det var var och varannan ryss som torskade. Jag tror att den första ryssen som vann, det var när ryssar mötte varann.
Ja. Alltså, så vi oavsett har... vad, är det Russian?
Ja, David Grant vann. Han vann första matchen mot Georgi Popov. Zavada vann mot Abubakar. Roosevelt Robert mot Alexander Jokalev. Carl Robertson vann mot Roman Popilov. Sen var det då Shabilov mot Khandushko. Som, och då var ju ryss mot ryss, Magomed Ankalev och de andra, då var också ryssar. Så det var verkligen när, det var först när de började möta varandra. Sjukt. Ja. Jag sitter och tittar på kortet här nu. Det är, jävlar alltså. Det var en tuff natt för ryssarna.
Men det känns som att de ryssarna som var på helgens kort kanske inte är... Många av de här ryssarna är ju redan signade, de som är liksom the beasts of the beasts.
Så är det, absolut.
De har ju de här inhemska organisationerna, ACB, eller de har bytt namn nu. Och det är liksom, det är bara killers, Khabibs i alla de där. Och de flesta är ju där. Och sen har vi ju topptoppen i UFC. Men det här är väl bredden de har fått in. Och de fick sin chans och så får man se nivån här.
Ja, men jag måste ju säga hatten av till Magomed Ankalev. Alltså vilken där frontsparken i tredje ronden och följde upp den med slag. Nästan lite imponerad över hakan på Daisha som ändå inte somnade av den. Utan att
man såg att han blev stannad och man ser till och med på replayen hur käken bara åker ut till vänster och så tillbaka igen.
Fan, alltså, den var grov. Det var tufft, men grymt. Och Ankalev, det är en intressant fighter tycker jag, i lätt tungvikt. Det är en spännande kille. Vi får se vad han får för matchningar efter det här.
Exakt.
Ska vi se. Danny Roberts.
Yes.
Det var en match som jag reagerade på. Danny Roberts är en kille som jag har kommenterat ända långt, långt tillbaka sedan Cage Wars-tiden. Danny Roberts mötte ju Oliver Enkamp i Enkamps sista match i UFC. Och det finns ju någonting som är väldigt lik i Enkamps match och Danny Roberts senast. Det är ju det att Selim Imadayev snurrade runt och gjorde en 360 och landade på ansiktet exakt på samma sätt som Oliver Enkamp. Det var helt sjukt alltså. Jag tror att har man de där två i realtid bredvid varann, så tror jag att det ser identiskt ut.
Någon borde göra det faktiskt.
Det kommer nog komma. För att jag såg att Enkamps knock började hamna som lite highlight i mitt utforskarflödet.
Ja, de la ju upp den. UFC la ju upp den. Typ två kvällar innan galan. Så att den var ju färsk i allas huvud. Men vilken kraft i den där vänsterkroken alltså. Det är att han får liksom momentumet att fortsätta.
Ja, nej, det är helt
in
otroligt.
I det han träffar. Det är väldigt, väldigt... Alltså, han vet ju att det är hans special hans special move. Han sa ju det också i intervjun efteråt, att han väntade bara på rätt läge, hade mer tålamod i den här matchen. Och när personen minst anade så är det dags att koppla på supervapnet. Och den satt, och som den satt.
Det roliga är att båda de avsluten skedde i andra ronden. Det enda är att Olivers var 2-12 i rond 2 och Selin var 4-54. Men han har haft lite oflax. Han har ju vunnit mot David Zavada. Han vann mot ett delat omslut mot Zavada efter sin vinst mot en kamp. Sen torskan mot Claudio Henrik da Silva, blev submittad. Michel Pereira som kom in och gjorde debut mot honom med det här flygande knät och slaget i första ronden. Han har lite oflax tycker jag, Danny Roberts, till och från. Han kan se otroligt bra ut i vissa fighter och sen är det så här, nej, han var inte så bra.
Jag tycker
bra.
Han känns som en liksom, han är där runt liksom orankad, men kommer varannan match blir väldigt underhållande, varannan match kanske förlorar och ser dominerad ut. Ja. Så, men han får väl flyta runt där, han är väl rätt gammal också, så liksom någon titelrun känner jag inte är aktuell för honom, utan
32.
Ja, fast 32. Skillsmässigt så ser jag inte heller att det är.
Nej, jag håller med. Jag kan bara dra hans förluster som i UFC då, för han förlorade sin 8:e match i karriären, var den första han åkte på förlusten, radade han upp en rad vinster. Sen debuterade han i UFC, vann 2 mot Nathan Coy, Dominic Steele. Sen mötte han Mike Perry. Han blev utslagen. Bobby Nash, då vann han knockout. Sen mötte han Nordin Taleb, 59 sekunder, utslagen. Sen mötte han en kamp, Zavada, vinner mot dem. Sen är det de här två som jag nämnde, och nu senast hans senaste match då mot Selim Imadaev. Nej, jag tror inte riktigt heller det. Det känns som att han vinner spektakulärt, som du sa. Det är en, två spektakulära vinster, sen åker han lika gärna på en knockout. Men det gör han också otroligt underhållande.
Ja, absolut.
Han går ju verkligen in och fightas.
Och jag tror för varje vinst så kommer han ju få upp sitt gage ändå. Så han har ju liksom ett bra jobb och tjänar bra med pengar. Så ta rätt matchningar. Och sen liksom vinner du så vinner du. Har du flax så vem vet. Kanske får han en chans på titeln också. Det kan ju hända.
Ja, det är en tuff liten resa i den V-klassen. Precis. Om man säger så. Men du, om vi går in lite på Volkov. Du hoppade in lite där i min lilla live och kände att
Hardy skulle chocka, och jag tycker han chockade med ett bast. Alltså var med hela matchen och att Volkov inte fick till ett avslut. Vilket jag tycker är dåligt jobbat Volkov. Han ska avsluta Hardy liksom, rent teknikmässigt. Visst, Hardy har power och explosivitet, men jag tycker ändå Volkov är så pass tekniskt överlägsen att han ska kunna köra, göra en bättre prestation mot honom. Och sen vet man ju inte, nu är det synd att Hardy skadade ju handleden eller underarmen.
Ja, han sa något, det var redan i första rondvilan va?
Precis, han nämnde. Och de spelade en replay på en spark som han blockar just med handleden, och man ser att den viker sig, så nog var det en bruten hand där.
Just det.
Och det var ju på hans högerslägga, så tyvärr kunde han inte skicka.
Nej.
Det är ju väl hans främsta vapen med all kraft. Men jag tycker ändå han gjorde en bra match. Han fick gå 3 ronder mot en bra kille. Och Volkov inte imponerad.
Nej.
Jag tycker han hade fler lägen att kunna finish him. Liksom.
Jag håller med. Jag tycker att det känns som att det är... Jag tänker lite så här, titelchans. Så Volkov är rankad 7:a idag. Den här matchen, han skulle egentligen ha mött en annan motståndare då. Och då hoppade...
Alltså det kändes att han safeade lite för mycket. Ja. Och det är så här, alltså...
Ja.
Du är på hemmaplan, du är co-main. Alltså, försök bli en stjärna nu.
Men, liksom. men där är frågan. Han mötte ju Derek Lewis senast. Det var hans senaste match. Han torskade. Kan det vara något som spökar, tror du?
Absolut, att han vet att... men det är det jag menar också. Då får han gå ut hårt istället från början. För det, annars blir det som den matchen. Att han står och petar och håller på. Och sen i slutet så åker han på en klocka. Liksom.
Ja.
Så jag tycker ändå han borde komma in med lite... Han har ju fin kickboxning. Det är liksom kör på den. Det kändes som att han gav Hardy för mycket utrymme. Han träffar, sen backar han bak. Och han borde bara liksom klivit lite mer push på han. Och en växel till så hade han nog hittat ett avslut. Men,
ja, jag tror nog lite att han... Alltså så här, först och främst får jag också säga hatten av till Greg Hardy som tar hatten på, yes, matchen på så kort tid och ändå bevisar den här hakan.
Exakt.
Att han står upp i tre ronder med en kille som Anders, yes, Alexander Volkov, det är mycket mer imponerande än killen som han mötte sist som jag inte ens kommer ihåg vad han heter.
Exakt.
Så det här, det är ett stort kliv upp. Han har visat att han definitivt kan stå där. Men med det sagt så måste jag säga ingen hatt av till Alexander Volkov.
Nej.
Det här var en, alltså jag kommer säga en ganska kass prestation från honom, för att när du möter en person som är orankad, då måste du nog göra lite mer. Vad
är
Volkov?
Han är väl
sjua.
Sjua, det är...
Och alltså just nu har det inte ens i rankingen. Nej. Så jag menar, här behöver, och som du säger, det är hemmaplan,
ja,
det är allting.
Och teknikmässigt om han... så har det, har ju inte, liksom, han är stark och en brawler. Mm. Liksom, och Volkov är mer en tekniker. Mm. Det är så här, schacka ut honom, liksom, schackmatta honom. Men nej, jag är besviken på Volkov.
Ja, jag tycker inte att det här är inte en match som tar Volkov någonstans i närheten av en titelmatch. Nu har han bara en vinst och en förlust, så det är inte heller bara för att han är sjua och kommer inte hända så mycket. Men jag tror att här är det enkelt att blir det någon som är ovanför honom vinner och de börjar skifta i rankingen, Volkov kan lika gärna snurra ner. Om det blir så att folk börjar flyttas upp ovanför honom, så kan det lätt bli så att han börjar dala. Så nej, jag var inte jätteimponerad. Jag trodde, som jag sa lite i liven som jag höll där också, så var det här är Volkovs match att förlora. Och det, jag tyckte att han fightades verkligen som att det var hans match att torska. Det var inte hans match att vinna.
Nej.
Utan det var verkligen möjligheten för Hardy att plocka hem en vinst. Den var stor. Och det hade varit helt intressant om
han hade gjort det.
Han inte hade blivit prickad, tänkte jag, sparken med handen.
Ja.
Det hade varit väldigt spännande att se hur tre ronder hade
gått. Han kom till träff och man ser ju att liksom, han har ju i den divisionen, han är ju lite snabbare än alla. Från hans liksom, han är ju en atlet. Mm. Och han genererar kraft på väldigt kort tid. Och kommer, liksom, han är snabb, så han kommer till träff. Och tyvärr så var ju hans främsta, eller hans kanske enda vapen här, urlek. Men han gjorde det bra ändå, tycker jag. Han löste det, han pejsade sig själv. Och liksom, nu har han erfarenheten av att varit i buren i 15 minuter, vilket han aldrig har gjort innan.
Jo, han gjorde ju det mot med inhalator gate.
Exakt, fast utan inhalatorn.
Exakt.
Pressa lungorna på riktigt.
Ja, spännande att se att han faktiskt kunde göra det.
Yes. Jag väntade ju bara på att den skulle dyka upp igen där i rondvilan.
Ja, jag tyckte det var just i första rondvilan så satt han och andade, så jag tänkte så här, shit, snart kommer kommentaren, för jag skulle verkligen behöva min inhalator. Men han klarade sig utan den, så ja, men
han maxade den i omklädningsrummet innan.
Ja, verkligen. Ja, shit. Okej, okay, ska vi diskutera Sabit?
Yes,
vi har ju varit inne lite och snurrat där med ronderna och så vidare. Men om vi går in lite på matchen då.
Ja.
Om vi då tar det här med fem ronder. Min lilla känsla bara, om det hade varit fem ronder, så tror jag inte att Sabit hade gått ut på det sättet som han gjorde.
Han fightade en tre ronders fight och det gjorde han jättebra. Ja. Han vann de två första och sen sista så kostade han ut lite. Väldigt sliten ut. Men han fightades en perfekt tre ronders match. Inte perfekt, men en väldigt uttänkt tre ronders match och vann på decision. Men jag är fortfarande inte imponerad av konditionen. Liksom. Jag undrar hur det skulle gå för honom i en fem-ronders fight. För då kommer han att sänka tempot. Då liksom, jag vet inte, jag är fortfarande inte helt såld på hans cardio. Och att han har haft en liten enklare väg upp mot toppen. Och nu vet jag att många surrar om att det ska bli titelchans. Och det tycker inte jag. Jag tycker han har liksom inte mött de här killerserna i den divisionen än. Det är väl bara Jeremy Stevens som är ett namn utan hans motståndare hittills, tycker jag.
Det är nog.
För han har inte mött Korean Zombie.
Nej.
Jag vill gärna se han mot Jair. Det tycker jag liksom är det enda vettiga valet just nu.
Ja, jag tycker definitivt att de två ska mötas.
Båda kommer från varsin vinst. Den matchen och vinnaren där kan absolut börja diskuteras som en titelchans.
Ska vi se. 18 vinster så här långt, 6 knockouter, 7 subs, 5 vinster via decision. Han har en torsk och det är en submission, men den kom väldigt tidigt.
Det är väl det att han har en win row nu och liksom.
Ja, en win precis. Men han torskade sin femte match och det var alltså 2013.
Men det saknas det här divisionens toppnamn och det är där man vill se han skina i så fall innan det är aktuellt för en titel.
Här har vi dem han har mött. Han debuterade mot Mike Santiago, Rear Naked Choke, rond 2. Sen var det Shaman Moraes, Anaconda, rond 3. Kyle Bochniak tog honom för första gången i UFC till ett domslut. Sen har vi då Brandon Davis, sjukt fin submission, kneebar i rond 2. Sen var det Jeremy Stevens, vilket för mig det kändes som att han safeade. Jag har varit besviken på den matchen. Det är som att han... Och så här, absolut, han vinner. Ibland vill man se fight, speciellt när det gäller... Hade det varit till exempel Jeremy Stevens och Calvin Kattar, då hade det sett helt annorlunda. Det hade varit krig.
Exakt.
Nu möter han Calvin Kattar och jag kände att det blev lite kopia i den matchen som han gjorde mot Jeremy Stevens. Och jag håller med dig. Jag har hyllat Zabit flera gånger.
Absolut, jag gör det fortfarande. Han är jättegrym. Alltså, han är ju ortodox och stilen underhåller. Och han liksom håller ett lugn hela tiden, som också är väldigt imponerande. Men nu är det dags att börja matcha honom mot liksom Brian Ortega. Alla de här som är the killer's row, som väntar på honom där uppe, innan det blir aktuellt med en titel. Och det tycker jag alla också där ute borde förstå, att så här, visst, Zabit visar all potential i världen, men motståndsmässigt så har han inte mött de som är på toppen än. Och det tycker jag man ska göra och bevisa att du kan vinna över en, två utav dem innan du får gå om titeln.
Han är just nu rankad femma då. Jair är rankad sexa eftersom att vi har nämnt honom. Du nämnde Brian Ortega som är tvåa, ska möta Korean Zombie som är rankad sjua. Och de möts då i Koreagalan som är 21 december om jag inte minns helt fel. Fyra, Frankie Edgar, som helst vill möta McGregor, vilket det kommer liksom inte hända. Ja, just det, så de kommer ju inte mötas. Den kan vi bara stryka direkt, bra att du sa det. José Aldo trea, är på väg upp en viktklass och ska möta Marlon Moraes. Så
Jair,
den behöver vi inte ens tänka på. Jair har ingen match. Det är den enda matchen. Sexa. Volkanovski är etta, möter The Champ. Jag håller med. Jag tycker att sätta upp han mot Jair, för jag kan tycka
nu har en ju femrondare.
Ja, det tror fan det blir tufft. Och det blir en intressant grej där också med jag ska ta fram bara så jag har de statsen här. Nu går jag då på Sharedogs info. Zabit är 185 centimeter lång. Jag ska ta fram Jair Rodriguez. Två säck här. Boom! Ska vi gå in lite fort.
Plus att Zabit kollade ju ut Jair för några matcher sen, kommer jag ihåg.
Ja, det stämmer.
Sen vart det aldrig av. Och det är så här, jag vet att Jair vill ha den matchen också. Så nu är det liksom både... Jair gick väl match för några veckor sedan bara. Så det är perfekt här att boka in någonting i februari-mars för de här två. Och liksom ett main event i USA. En femrondare. Och vinnaren där kan, liksom, beroende på hur det går, kan i så fall efter den matchen vilja göra en title claim. Att man har rätt till att gå om titeln. Men den matchen måste bli av, tycker jag. Det är den enda som liksom, vad säger man, väcker några klockor.
Ja, men jag håller verkligen med. Zabit 185, då har vi Jair 180. Bara för det måste jag kolla Calvin Kattars längd, så jag inte sitter och säger att han är den längsta. Fan, han är också
han är väldigt, väldigt lång.
Men han är otroligt lång för viktklassen. Jag ville få det till att han och Jair, men där är det... Ja, det finns ändå en intressant grej med er, för de har båda lite lika stil.
Precis.
De jobbar mycket med längd och distans. Exakt. Och liksom jobbar...
Det blir en underhållande match. Och alltså, det kan bli en jättetråkig match också, men det är en underhållande matchning att göra. För det är två fighters som har sin egna stil och kommer från en annan bakgrund. Och då blir det kul. Och det kommer bli en schackmatt mellan de två. Vem som schackmattar den andra.
Ja.
Och det vill vi se. Kör.
Ja, boka upp den.
Exakt. Dana, lyssna på oss nu.
Dana, make it happen.
Exakt.
Make it happen. I mean, det var synd, för jag tyckte att alltså, Calvin Kattar är en intressant fighter, men han nådde liksom inte fram. Utan i tredje ronden när Zabit började bli tröttare, då funkade det. Och man får väl ändå lyfta då att Sabit hade väl gått på både antibiotika och det ena och det andra. Och
jag still. Ja. Det är flera fighters som gör det hela tiden liksom, som har infektioner, har sjukdomar och ändå kör.
Jo, men det är därför jag tror att det är intressant att se honom i en framtida femrondare, att verkligen få veta att var det på riktigt nu då antibiotikan som gjorde att han fick kassare
kondis. Men han ser lite uppgiven ut där i sista ronden alltid, tycker jag liksom, att det kräver så pass mycket energi i rond 1 och 2. Men jag tror mot Jair så får vi se vem som orkar pusha längre, för båda har ju en väldigt liksom energikrävande stil.
Ja. Jag tror han får det jävligt svårt, om vi nu bara leker med tanken att Max Holloway vinner mot Volkanovski, för Holloway har ju en tendens att börja lugnare men sen bara vrida upp det för varje rond som går, och det tempo tror inte jag att Sabit kan hänga med.
Och sen tycker jag att så här, Sabit saknar, alltså tekniken är jättefina, men det är inte riktigt där krutet i det.
Nej.
Jag tror att liksom för att släcka folk med det där så krävs det lite mer power. Och hans frame tillåter inte, alltså hans kroppstyp, med tanke på att den är så lång och liksom så blir det att han fightas på det sättet han gör, vinner ronder, avsluten blir inte riktigt till. Vilket de andra killarna har liksom, de har mer klipp i allt. Och då blir det intressant att se om det är en femrondare, hur det går. Han tappar mer och mer kraft dessutom i de stående teknikerna.
Nej, jag tror det blir tufft för honom om det blir en titelmatch. Jag tror att det blir jävligt tufft. Jag tror definitivt för hans egen skull så behöver han en femrondare i bagaget liksom innan det blir en titelmatch.
Exakt.
Men vi får se vad framtiden har att erbjuda. Jag säger också Jair Rodriguez mot Magomed Sharipov. Det hade varit otroligt spännande. Nu ska vi ta en liten titt på det som kommer att hända i helgen. Ytterligare en mellanviktare kommer att kliva upp till lätt tungvikt. Det känns som att lätt tungvikt snart officiellt kan bli the new middleweight.
Eller hur?
Och det händer i Brasilien. Jacare Sosa ska möta Jan Blahovic på huvudkortet. Blahovic kommer ju från vinst. Han gjorde ju en rent ut sagt magisk knockout på Luke Rockhold. Jag tror att Luke Rockhold blev serverad en känga med ödmjukhet efter den.
Yes, det hoppas vi.
Ja. Dessförinnan förlorade han mot Thiago Santos och Thiago Santos tog sig då till titelmatchen. Exakt.
Men han gjorde en bra match fram tills. Ja. Han blev släckt. Eller
så är
droppad.
Det. Och han hade innan det vunnit 4 stycken matcher. Han hade radat upp 4 vinster på rad. Men Luke Rockhold, intressant vinst. Och nu får vi se då när han får möta ytterligare en mellanviktare. Det är sjukt. Han kommer ha mött 3 stycken före detta mellanviktare på rad.
Och, the middleweight killer.
Ja, verkligen. Han är en gatekeeper för mellanviktarna.
The big boys.
Ja, Sosa 26 vinster så här långt, 14 submission-vinster. Yes. BJ-specialist som sadlade om till MMA. 8 knockouter han radde upp. Han har förlorat 7 gånger, 3 stycken på knockout. Jack Hermansson är den senaste att besegra honom. Och Jack Hermansson var även otroligt nära på att vinna mot honom. Vad gäller hans senaste tid så har det varit varannan vinst, varannan förlust. Sista gången han radade upp 2 stycken vinster på rad var 2017. Men däremot dessförinnan, vad gällde mellan 2012 och 2015, radade han upp ett gäng vinster. Yes. Men här får vi då gå in på, vi har pratat om det många gånger med vissa av de här. Han är 39 år gammal, han fyller 40 den 7 december. Så det är en månad kvar bara, knappt, så är han 40 år. Slutet på karriären, ingen tvekan om den saken. Frågan är bara hur många år han har kvar. Jag ser inte direkt att det blir lättare för han att gå upp till lätt tungvikt. Och det känns ibland som att de vissa fighters lever i en liten snurrig illusion av sig själva. Och jag kommer lyfta det med Jacare, för att det känns som att, alltså att ha varannan vinst, varannan förlust, för mig är inte det ett likhetstecken med att man har en titelchans på gång.
Nej.
Utan det är mer att man är ganska långt bort från en titelchans.
Du går till jobbet. Ja. Det är det. Han går till jobbet och han får en fin paycheck och det blir jobb liksom. Ja. Men jag tror inte han själv, han vill ju lägga av efter jackmatchen, var det något också där, och till och med innan att han kände att karriären liksom, det är över. Och jag tycker att han är past his prime. Jag tycker han ska lämna UFC och gå till Japan, där är det ett namn liksom, kör den vägen om du vill ha paycheck. Men han får väl väldigt bra i UFC och löper väl sitt kontrakt ut säkert.
Ja, jag vet inte riktigt hur många fighter han nödvändigtvis har kvar på sitt kontrakt. Mm. Det låter jag
osäkt. Jag kan tänka mig att han liksom, ja, kör ut och så får vi se. Men jag tycker att Jacare har gjort sitt i... Han har bevisat vem han en gång var när han hade sin prime. Att han liksom, och det var imponerande att han kunde lära sig ståendet också och liksom knocka folk stående när han kom från Bein och var en säger man, ett fenomen där. Men just nu, som du sa, han är snart 40. Du går upp i en viktklass. Folk är fortfarande unga, starkare och hungriga där uppe. Så för hälsans skull så borde han se över lite vad han gör. Liksom, och kanske... avsluta karriären där han blir matad lite enklare matcher som han har liksom fördel att vinna, om man säger så. Och det skulle typ Japan passa perfekt, tror jag.
För det luriga med honom är att även om jag nu säger att han har torskat varannan, så det snurriga är ju där att han förlorar mot Robert Whittaker. Robert Whittaker såg ju fenomenal ut i den. Dessförinnan hade han avslutat både Vito Belfort och Tim Boach i den första ronden. Robert Whittaker avslutar honom i den tredje.
Men de är ju också... Ja,
nej,
det är seniorligan.
Jag vet, jag ska bara dra hela lilla listan här. Efter Robert Whittaker möter Derek Brunson, släcker honom i den första ronden. Sen torskar han mot Kelvin Gastelum med 5 ronder i delat omslut. Men sen släcker han Chris Weidman i tredje.
Ja.
Sen, och det är det här som är så snurrigt, att, för jag vet att jag har sagt det här så många gånger att nej, men han är nog slut nu. Och sen går han in och bara ser jättebra ut. Och så bara, nej men vad fan, vänta, det finns krut kvar. Och sen torskar
han. Han slår ju så hårt. Ja. Så träffar han så liksom, det blir hårt. Folk somnar om man träffar rätt. Men, jag vet inte. Jag känner att han liksom, han kommer aldrig hota om titeln.
Nej.
Och då blir det ju verkligen att det är, alltså han kommer bli en journeyman. Han är där och upp och ner, men ändå kvar liksom. Och det blir ett jobb. Men frågan är, vilket jobb vill du offra hälsan på det sättet? Jag tycker han ska, som jag sa, jag propagerar att han ska till Japan, få bli matad matcher, kör vidare på namnet liksom, och tjäna bra pengar. Det tycker jag han ska göra, så om han ska fortsätta fightas. För jag ser inte att titeln är någonting som kommer komma.
Tror inte heller det. Jag, alltså jag tänker bara, det är så svårsålt att sälja in Jacare mot Jones. Han kom upp till lätt tungvikt. Han vann en match. Exakt. Han har raddat upp varannan vinst, varannan förlust. Nu ska han hota The Goat. Ja, det är så, nej, alltså det går inte. Alltså, Blahovic, jag köper det. Han har liksom vunnit 5 av sina senaste 6.
De borde ha en seniorliga med oldest MF-belt. De har ändå börjat med sånt. Då kan de ju ha liksom alla de här som inte är de har haft sin prime redan, men de vill fortsätta slåss. Låt dem slåss mot varandra. Då blir det underhållande. Kan man få till lite klassiska matcher där. Men det är liksom ingen 40-åring som möter en 20-åring.
Nej.
Utan det blir för fightens skull och för underhållningens skull att se gamla legender möta varandra.
Så med allt det här sagt, då menar du alltså att Sosa vinner mot Blahovic?
Exakt. Huvudspark. Headkick, double headkick.
Ja.
Nej, jag ser Blahovic faktiskt avsluta honom i det här.
Jag tror nog lite det med.
Jag har en bild i huvudet. Det är att Jacare kommer bli trött. Han kommer stå med ryggen mot buren och liksom tunga armar. Och så börjar Blahovic plocka isär honom.
För mig vetligt har väl Jacare aldrig varit uppe i lätt tungvikt.
Inte vad jag vet.
Nej, jag tittar lite på hans record nu och jag tror aldrig att han har gått upp. För det blir ju en intressant grej också. Det här tror jag lite det med, men till exempel Rockhold. Några har ju gått skitbra för. Men om vi tittar då, så att Rockhold och Weidman. Okej, det gick skit för dem. Båda kommer upp, båda blir avslutade väldigt snabbt. Jag tror... tyvärr att det kan nog bli liten sån här grej för Sosa.
Blahovic är en stor människa. Yes. Liksom, han har räckvidd. Det är ingen, och Jacare är kortare, bredare, sattare. Men får han ner matchen på backen, där har han chansen, tror jag. Det är det enda. Men Blahovic är bra att ta sig upp också. Så det, liksom, det känns som att Jacare, han har liksom, han kan spara, ladda upp den här över hans högen eller vänsterkroken och skicka den, och gör han det och inte får träff, så är den här livsmätaren och konditionsmätaren ner på botten, och då blir det jobbigt att ha en stor människa som med fin striking som liksom, och som plockar isär folk med slagen. Det är ingen liksom som går in för att jaga avslut, utan han ser luckorna och hittar den där finishing-slaget sen för att avsluta det.
Och han har ju en otrolig leverspark.
Yes. Alltså,
Illir fick smaka på den. Precis. Det är några till som har åkt på den där. Alltså den är danger när den väl sitter, så då är det inte roligt.
Men med det sagt så har Blažević också en tendens att desto längre matchen går blir lite nonchalant. Som mot Santos.
Och här är det fem.
Exakt. Att han kliver in och kan bli då kontrad utav en överhandshöger. Och jag tror att de har sett mycket på Santos-matchen, säkert checka deras team och ha lite strategi hur de ska göra.
Nej, men så är det. Jag tror inte det finns så mycket mer att säga om den matchen. Nej. Vi båda verkar vara rätt eniga om att Jacare kommer att förmodligen åka per torsk. Vad tror ni? Skriv gärna till oss på vår Insta.
Jag har en grej kommit på.
Ja, kör.
Shogun går ju match på den.
Ja, men det är den jag ska ta upp.
De borde ju matcha Shogun mot Jacare istället.
Ja, det hade varit intressant.
Ja, det är liksom, båda är där. De har varit liksom i sin era och nu en seniormatch.
Då tycker jag nog också att han hade fått en liten rimligare möjlighet vad gäller liksom i rankingen. För alltså, det är så sjukt att Shogun fortfarande är rankad 14.
Kung.
Alltså det är helt otroligt.
Shogun.
Jag har precis dragit fram Shoguns statistik. Han ska då möta Paul Craig. Paul Craig tog också den här på kort varsel. Jag har lite glömt vem Shogun egentligen skulle ha mött. Men det är så sjukt med Shogun för att alltså hans record är ju, det är helt bizarrt.
Men det är också alltså så här, några förluster och sen vinner han helt plötsligt.
Ja,
sen ser han jättebra ut och man bara, det gamla Shogun är tillbaka. Ja. Och så kan han på en supertorsk och sen så.
Han har ju inte varit jätteaktiv, alltså det är något jag måste lyfta. Han raddade upp tre vinster på rad mellan 2015 och 2017, då får vi se. Det var Antonio Hodgerio Nogueira, vann han domslut, delat domslut mot Corey Anderson, Gian Villante knockade han i tredje. Men då gick han en match per år. Sen mötte han Anthony Smith och blev ju bara total släkt utav honom snabbt i första ronden. Sen var det Tyson Pedro som han lyckades besegra. Knocka honom i den tredje. Och det är det där, ibland finns det en liten briljans
alltid game.
I honom. Det är det. Han är bara, det sjuka, han är bara 37 år, men han har ju varit i gamet i all oändlighet.
Han är 17 år, jag tror han var 20 va, när han vann Pride-bältet, något sånt. Så det är en lång karriär och många krig. Det är ju det, det är ju ingen fighter som är en tekniker, utan det är en krigare liksom. Han går in och ger dig en match, ger dig en fight, och det är det som har gjort att han har den fanbasen han har, och många älskar Shogun.
Nej, men verkligen, alltså det är en, har man missat hans era, då har man lite Google och besök och lite YouTube.
Do it.
Och kolla upp, för det alltså när han väl var i sin prime, då var han ju helt ostoppbar, och det på något sätt det är lite så tråkigt att se att sen vänder det helt plötsligt och så har man 11 vinster på 11 förluster på 26 stycken vinster och är vi ena med däremot så här, alltså Paul Craig, det känns ju som att det här är ju en match som
Shogun bör vinna.
Ja, förlorar han mot Paul Craig i Brasilien, då tycker jag nog verkligen att han ska överväga sin karriär. För Paul Craig är, alltså det är en snubbe som ibland ser katastrofalt dålig ut. Men
alltså
ändå,
jag känner ändå att Shogun är farligare, både stående och på backen.
Ja.
Och Shogun är en sån fighter, du måste ju släcka han. Och jag känner inte att Paul Craig har den klippat i sina grejer heller, att sänka Shogun med, som ändå har en, fast det vet vi inte nu, han har haft en superbra haka.
Ja.
Den har ju blivit lite rattled ett tag, så.
Det är ju det.
Nej, jag hoppas på Shogun av nostalgiskäl här. Jag hoppas Shogun gör en tornadospark och sänker han det första som händer.
En intressant grej med Paul Craig är att han har aldrig i sin karriär tagit säg till domslut.
Är det så?
Någonsin.
Han avslutad eller avslutad.
Ja, 12 vinster, 11 submissions, en knockout.
Inte
förluster.
Scottish. Scottish.
4 förluster, 3 knockouter, en submission torsk. Han har aldrig tagit sig själv till ett
William
domslut någonsin.
Ja. En riktig braveheart.
Den sjukaste han har, han höll på att ta sig själv till ett domslut i en match han skulle ha torskat. Det var mot Magomed Ankalev. Men han lyckas sätta en triangel med en sekund kvar på en tredje ronden. Och den matchen på riktigt räddade hans kontrakt. För han hade 2 stycken förluster. Hade han torskat mot Ankalev i domslut hade han varit borta.
Hur gammal är han?
Paul Craig är 31.
Okej, han har, alltså, 31 år gammal. Han har ändå, och Shogun var
37.
Ja. Vi får se. Shogun har varit med i krig.
Fyller 38 om bara 10 dagar.
Ja. Nej, jag hoppas ändå på Shogun.
Ja.
Fast, nu vart det lite orolig här. Har du dragit upp den här faktan om Paul Craig? Ja, det är Scottish don't play.
Nej, så är det ju. Men nej, jag är också, alltså, som sagt, för med är väl lite som vi sa innan, att torskar han den här, då tror jag lite. Alltså det är så sjukt, hela det här kortet verkar handla om folk som kanske borde gå i pension.
Exakt.
Det är lite så.
Men jag tror också att det är stjärnor i Brasilien. De får Brasilien och tuna in på den här galan.
Verkligen.
Så då blir det lite en sån här PR-grej, att de tar in alla namn. Men vi hoppas på gubbarna här. Eller, jag vet inte om jag hoppas på Jackaré, men jag hoppas på Shogun i alla fall.
Ja. Ja, det vore kul.
Så går en gammal champion går match till och med på underkortet, tror jag. Early prelims, Hennan Barao. Det är också lite fascinerande att se hur det kan gå i karriären, liksom, från att vara superdominerande champ och liksom pay-per-views, att helt plötsligt hamna så pass ner, långt ner på korten.
Ja, alltså det är så synd, för att Hennan Barao såg ju helt ostoppbar ut en period, men sen så kom ju Usada in och helt plötsligt såg han inte så ostoppbar ut.
Exakt.
Utan nu helt plötsligt tycker jag att han ser mer eller mindre ut som crap i var och varannan match. Eller är det gamet som hunnit kapp honom?
Jag tror både gamet och testet har hunnit i kapp honom. Att den liksom, han ser bara svag ut.
Ja. Nej, det är tråkigt, för Hennan Barao var rolig. Och precis som du säger, det är intressant att se. Här har vi folk som kör PPV-matcher och sen är man långt ner på underkortet. Och det är, ja, ändå får väl ge lite cred för att man är sugen och pallar och
exakt,
fortsätta.
Med tanke på att han har varit ex-mästare i UFC, så är det liksom, vi får se hur de presenterar matchen, om de pumpar det eller om de har glömt det också.
Nej, det känns lite som att han är en glömd champ. I alla fall, det känns som att, jag vet inte om han har hamnat på fel fot med UFC, för jag tycker aldrig att han har blivit liksom varken lyft eller hyllad i någon av sina
matcher.
Nej,
det känns som att Aldo tog glansen under den eran från hans team liksom, och sen så när TJ liksom släckte honom på dem, så som han gjorde back liksom två gånger, och sen så känns det som att TJ fick all shine och han blev bara en i mängden och bortglömd. Men man får inte glömma att innan dess så var han liksom en spektakulär finisher och en underhållande champ liksom. Totalt dominerad, liksom dominerade alla.
Ja. Jag gav inte TJ en möjlighet i den matchen. Jag kommer ihåg det, jag bara nej, alltså TJ har inte en chans. Alltså han bara, han har ingenting, han kommer bli skolad, han har ingenting att hämta. Och sen jag bara, jag ska aldrig mer säga en sån sak. Där lärde jag mig läxan. Och TJ blir många gånger lite så här referensen som jag kan ha när det gäller just en ny person som ska möta en champ. Att fan, det är nu vissa kliver upp och verkligen dominerar. Men ja, tråkigt att se honom där. Men Charles de Bronx går sin, jag skulle säga sin första match efter David Tamer. Det är ju helt, helt fel. Han gick ju faktiskt mot Nick Lenz och avslutade även Nick Lenz i rond 2, precis som han avslutade David Tamer i rond 2. Han gör sin tredje match för året och möter Jared Gordon. Jag läste lite idag att han var inte jättenöjd med sin matchning mot Jared Gordon. Gordon har en vinst på sina senaste tre matcher och då är det att han vann mot Dan Moret senast. Han känner att han vill ha annat motstånd egentligen, det förstår jag. Jared Gordon har 3 torskar på knockout och det är alla hans torskar och han har torskat jag vet inte.
Då Bronx borde vinna här.
Ja.
Jag tror både stående och på backen liksom, det är. Men det är också en risk, alltså du möter ju ingen som, alltså det är alltid en risk, allt kan ju hända, och det är väl därför han känner att så här, jag vill möta någon bättre som ändå liksom tar mig någonstans i karriären.
Jag tror det mer, speciellt när han ganska, han tog sig väl in i ranken, han rankar 13 just nu, jag låter osagt hur länge han har varit i rankingen, men nej, jag förstår.
Allt att förlora på den här matchen, det är.
Nej, men verkligen. Det är en tuff division, alltså lättvikt, det är som jag sagt flera gånger, det är som att det finns en topp 15 utanför topp 15. Det är smockat med fighters. Det är väldigt mycket tufft motstånd där ute. Men med tanke på winstreaken som han har nu, 6 stycken raka vinster, alla vinster kommer via avslut. Ja. Så,
7 efter den här, säger vi.
Ja, jag tippar nog lite det också. Så där har vi det som händer i helgen. Det är lite svenska galor också. Mm. AK kommer att ha match. Jag har fått lite frågor om den och jag kan säga att när jag inte jobbar med ett event, då kommer jag se till att bara kunna gå dit och titta och njuta. Så jag lägger ingen aspekt i vem som egentligen möter vem. Det är intressanta matchningar och det ska bli kul. Det är så summerade jag alla de frågorna om AK. Jag förtjänar lite semester ibland och bara få gå och titta på ett event. Men vi går över till lyssnarfrågor.
Yes.
Du hade ju också skickat upp. Har några?
Jag ska kolla lite ärliga. Här. Jag vet att jag fick ett par. Det var många som handlade om vi tycker att Sabit ska få en titelchans. Och det har vi också redan förklarat att vi inte tycker han ska få det än.
Nej. Jag har en här, Stamp Fairtex, nästa kvinnliga stjärna. Cool style och grym fighter. Ja, hon är, det är en väldigt intressant fighter. Och hon är definitivt hon är ju redan en stjärna i Asien. Och jag tror att hon är en kanske future MMA star in the making. Vad gäller Stamp i UFC, ja, där har hon väldigt mycket att lära sig, tror jag. Vad gäller att bli nerplockad på marken och sånt, det skulle jag vilja se mycket, mycket mer utav. I ONE FC tycker jag att hon är briljant och jag tror nog att hon kommer nog att få gå en titelmatch även i MMA-sektionen i ONE ganska så snart. Det är en spännande, riktigt spännande fighter. Och kan hon liksom applicera väldigt bra markkamp på hennes stående, då tror jag att hon är livsfarlig i framtiden.
Ska vi se, jag har den här. Nej, intressant. Bästa svensken pound for pound utanför UFC. Jag ställer frågan till dig, Paul, först.
Till mig?
Yes. Jag är ju bias. Ja. Jag kommer ju se min boy Carl Albrektsson alla dagar i veckan.
Ja, men jag säger Ludde Albrektsson då.
Ja, det är lite glad.
Nej, men jag visste att jag var bättre.
Jag tänker, alltså, utanför
det, ja, jag vet, alltså,
det finns så, bara en som har mött de sorts killerserna som liksom inte är UFC än.
Ja, nej, men jag får nog vara lite partisk där också och hålla med. Jag, alltså, det är alltid när jag får frågan, då får jag hjärnsläpp. Och så fort ingen ställer frågan, då har jag koll på jättemånga. Nej, men det är väl, alltså, utanför UFC, men då får man ju säga Kalle.
Ni får skriva vad ni tycker.
Ja,
jättegärna. När vi lägger upp för podden här.
Det är bara langa.
Och sen en till här, grym podd, tack Samuel. Vad tycker ni om Jair mot Sabit? Mästerskap i avighet. Ja, det blir det.
Ja.
Det blir en intressant match.
Mm.
Och se om de liksom slår ut varandra bara. Att det inte händer något. Ja. Att ingen vågar göra attack. Eller att det blir bara en tornado utav allt.
Unorthodox BMF.
Exakt.
Eller det är bara, OMF.
Det är bara att köra. Nu har de redan breakat
OMF,
den med det här bältet.
OMF-bältet.
Ja, så nu är det bara att köra.
Unorthodox Mother F. Mycket diskussion. Vänta, ska vi se. Från kapten Landelius. Mycket diskussion sista tiden vad det knock gör med fighters. Är det vi såg gällande Håkon Foss? Ja, Håkon Foss gick ju match i Cage Warriors nu i helgen. Han mötte Rice McGee, även kallad Skeletor. Och han skickade ut en riktigt välplacerad jabb som prickade Foss rätt på näsan.
Perfekt timing var
det. Sjukt. Och Foss kurade ihop sig direkt. Nu har jag inget minne av att Håkon Foss har åkt på en knockout, utan han har då blivit TKO-ad. Och särskiljningen är att en teknisk knockout, då kan han gå in och bryta. En knockout, då ligger du och sover. Då har du somnat in av alternativt slag eller spark. Nej, jag tror mer här. Nu har inte jag pratat med Håkon själv, men jag tänkte väl kolla med han. Jag har en känsla av att förra matchen som han gick, så bröt han ju näsan ordentligt. Alltså, den vart förflyttad ungefär.
Hur länge sedan var det?
Tillbaka, vet. Det är år.
Okay,
det är några månader sedan.
Mm.
Jag träffade honom i Danmark och näsan var ju ganska så krokig. Alltså. Och jag tror att när den här pricken kom, så känns det som att det måste bara varit en oerhörd smärta som kom tillbaka.
Kan ha slagits upp igen. Liksom.
Ja.
Den har inte läkt riktigt.
Nej, det kan mycket väl vara så att han egentligen kanske inte skulle ha gått match på ännu längre tid och verkligen läka upp det. Så det kan räcka med att den där träffen liksom smashade upp allting igen. Mm. Att det kanske ledde till en otrolig smärta eller vad det nu må vara. Men jag tror inte att det är liksom att han åkt på knockout och så karriären är, det är det inte. För han har än så länge då inte åkt på en ren knockout. Nej. Men en bruten näsa som eventuellt bryts upp igen. Jag förstår ju att det är en jävla smärta.
Du får fråga honom. Låta några dagar här kolla liksom vad, hur det är med näsan.
Ja, men jag ska definitivt göra det. Så jag kommer återkomma på min Insta så kommer ni få svar. Romero versus Till. Vem vinner? Det är från Oliver Wahlström.
Jag säger Till.
Till.
Ja, det är vad jag tror i så fall.
Jag tycker Till var bra mot Gaslum. Jag är rätt imponerad.
Ja, men jag tror att Till har fått en liten ny tändning i alla fall. Mm. Och jag tror att han kan hantera Romero. Sen är ju Romero liksom. Det är, man vet aldrig med han. Han kan chocka också. Men jag tror att Till skulle vinna. Kanske inte på avslut, men decision.
Nej. Här har vi från Renas som frågar: vem tror ni att Israels nästa motståndare blir? Han har ju själv sagt att han vill möta Romero. Han säger också att Jared Cannonier behöver gå en match till. Mm. Jag vet liksom inte riktigt vem Cannonier skulle möta där. Det kanske är Cannonier mot Till. Men, och Costa är ju då skadad, måste vi lägga in här. Så det är väl... Alltså det, ja, men så här... Alltså, det är inte okej att Romero får en titelchans till. Sorry, alltså jag tycker inte det. Han torskar mot Costa, sen får folk tycka att det domslutet kunde gått åt vilket håll som helst. Han har även haft sina titelchanser, missat vikten. Alltså det har varit mycket slarv på Romero, så att han ska få, vad fan blir det? Det blir tredje eller fjärde titelchansen på typ 2 år för honom. Nej, alltså jag säger faktiskt nej där. Och jag har ingenting emot Romero, men någonstans så finns det en gräns för hur många titelchanser man ska få.
Du ska bevisa att du liksom, titeln är ju något, du ska vinna en match innan du blir aktuell för en titelmatch, för att folk ska vilja se, wow, du liksom, du är bra, du har utvecklats, sen får du gå om titeln. Så ge han en match innan här och visa om han har kvar det som krävs.
Jag ska ta fram Romeros stats bara för alltså, okay, det här är liksom verkligheten av hans 4 senaste matcher. Det är att han har vunnit en. Han vann mot Chris Weidman 2016. Han förlorade mot Whittaker. Han vinner mot Lock Rockhold. Det här var om interim-titeln. Ja. Här hade han missat vikten och det gör att han fick ingen titel. Han möter Robert Whittaker igen. Han förlorar ett delat domslut. Han möter Paulo Costa och han förlorar den också. Jag tycker att han förlorade Paulo Costa-matchen. Det är min mening. Vad tycker du om den? För jag tror aldrig vi har pratat om det.
Jag tycker att Paulo Costa vann.
Ja.
Borachina vann den där matchen. Ja. Han kom med the pressure och lade pressure på Romero. Romero kan ta stryk, absolut. Men han gjorde ingenting för att vinna den matchen.
Nej.
Utan han var tvåa hela tiden. Och jag tycker att Costa var den som drev hela matchen och var den som attackerade mer än vad Romero gjorde.
Ja. Nej, så för mig, jag säger, har man vunnit en på sina senaste 4, då tycker jag inte ens att det ska vara en diskussion faktiskt om att gå ytterligare en titelmatch till. Även om han är högt rankad, alltså det spelar ingen roll. Jag tycker att Joel Romero behöver vinna kanske både 1-3 stycken matcher till. För att han har fightat om titeln. Alltså han har gått, förstår du, killen har haft 3 titelchanser sen mellan 2017 och 2018. Och han var mästare ifall han inte hade sjabblat med vikten.
Exakt.
Så sorry man, men jag gillar Romero, men nej.
Jag gillade den matchningen där till Romero, den skulle jag kolla på.
Det tycker jag också hade varit väldigt intressant. Ska se, vilken cross-promotion typ av fighter vill ni helst se, typ DJ eller Triple C? De har ju mötts 2 gånger, har de i och för sig gjort. Jag kommer inte på någon just nu. Har du någon som du vill se i en cross-promotion?
Nej, egentligen inte. Nej, inget jag kommer på nu, säkert efteråt.
Då ska vi se Emil Pedersen. Tack för en grym podd, tack så mycket. Vilka regler i UFC tycker ni borde ändras, ta bort, läggas till? Jag ser knä från botten. Det är någonting som jag vill se som man får göra i Pride och One FC. Jag tycker att det är en regel man borde få till. Jag tycker att Joshua Passio utnyttjade det supersnyggt mot sin motståndare. Fintar knä mot huvudet, ligger i sidposition när Catalan ska försvara, hoppar han istället in i en full mount. Det var fantastiskt snyggt. En sån grej hade man aldrig kunnat göra i UFC. Så jag säger den. Har du någon?
Tid. Ska vi ha längre ronder?
Längre ronder? Yes,
jag gillar Japan-konceptet, okay, med första 10 minuterna. Det blir mer avslut och det blir mer fight. Strategiskt matchen, att bara gå in och vinna en 5 minuters intervall. Utan du får liksom fightas, och det är där du ser om personen har hjärtat som krävs. Att när du är inne i 6:e, 7:e minuten och fortsätta liksom. Och det öppnar upp för fler avslut. Så.
Ja, då skulle jag nog gärna också kanske till och med vilja se det här med... att man dömer matchen i sin helhet. Att
ja,
även om du torskar 2 ronder, yes. Om du är tokdominant i rond 3, då tycker jag att det är din vinst.
Det är klart, vem alltså, var närmast att avsluta, ja. Att man ska se efter matchen. Och det gör japanerna, ja. Rätt faktiskt. Att de har de regelsystemen.
Här har vi Max W. Vad tycker ni om löneskillnaderna mellan MMA och boxning, UFC versus Canelo, UFC 244 då? Alltså,
35 miljoner dollar va?
Ja. Alltså det så här. Det finns en väldigt viktig detalj som folk missar där. Nummer 1, Canelo är the champ.
Alltså, gånger för det är 4 viktklasser.
Ja. Han har ett specialkontrakt med DAZN. Alltså de har köpt honom bokstavligen för att han bara ska finnas hos dem. Och det gör då att han får en helt sjuk summa pengar. Så det är inget konstigt. Varken Masvidal eller Nate Diaz är champs.
Nej.
Ingen av dem har åstadkommit i fightingvärlden det Canelo har åstadkommit. Det går inte att, alltså det går inte att göra en jämförelse där. Den är jättesnurrig. Jag ser att många har gjort den, men alltså det går inte. Det är ungefär som att titta på, hörni, fan Kennedy Bakayoko, Bayern. Har ni sett hans lön jämfört med Cristiano Ronaldo? Är inte det lite sjukt? Båda håller på med fotboll.
Exakt.
Absolut, det gör de.
Ja.
Men den ena snubben är liksom den bästa av allihopa.
Exakt.
Så det är lite liksom äpplen och ungefär valnötter. Det är en jämförelse som inte går att göra. Ja, och här vill jag lyfta en grej till, för att det här var något som dök upp när jag körde live-chatten. Sluta titta på Reebok-lönerna. Alltså vad gäller alla MMA-sajter runt om i världen som vill lyfta hur mycket fighters tjänade på en Reebok-sponsorlön, vill jag tillägga. Skit i att titta på det. Det är helt irrelevant. Mm. Det har ingenting med deras slutsumma att göra. På grund av att folk verkar tro att Reebok-lönen är lönen.
Ja.
Det är inte det. Skit i att ens läsa en sån artikel.
Yes.
Det är relevant, ingenting med saken att göra. Och med det sagt, då ska jag dra upp lite siffror och statistik på grund av det. Så här, Jorge Masvidal och Nate Diaz, de fick exakt samma summa. De fick $520,000. Det var det de fick för matchen. De kommer att få en PPV-procent. Hur hög den pay-per-view-procenten är, det vet vi inte. Och det brukar mig vetligt i alla fall hållas lite hemligt.
Mm.
Men de kommer tjäna mycket mer pengar. Sen har de sponsorer på det här som också har prisat dem. Så de har tjänat. Det är en ganska saftig summa. Och det är dollar som jag nämner.
Yes.
Andrei Arlovski på förlust plockade in $320,000.
Mm.
Så om folk tittar någonstans och ser, vänta, Arlovski fick $20,000. Ja, det är Reebok han har fått $20,000 för. Från UFC får han $320,000. Många har fått väldigt höga siffror, höga summor, pengar. Men att jämföra Canelo och Nate Diaz, alltså nej. Snälla, gör inte den jämförelsen. För då kan vi börja titta på Kennedy Bakayoko i Bayern. Och jämföra honom med Cristiano Ronaldo.
Eller varför inte Zlatan? Det är fel, för det är samma sport. Så du ska jämföra med någon annan här.
Ja, okej. Okay. Fan, vad tar vi då då? Ska vi ta typ Tom Brady och Kennedy Bakayoko? Okej. Okay. Det är båda bollar, lite olika former. Tom Brady, varför tjänar han så många miljoner mer än Kennedy Bakayoko? Är inte det konstigt? Båda har en sport som är utomhus.
Mm.
Båda involverar olika former av bollar.
Ja.
Varför tjänar Tom Brady egentligen mycket mer?
Kommer inte kunna sova i natt.
Nej.
Jag måste klura på den här.
Det här är jag.
But why?
Alltså jag får inte ihop det. Jag tror jag måste ringa Bayern nu och fråga. Vänta nu grabbar, om Tom Brady.
Hur kommer det sig
att Tom Brady tjänar så mycket mer pengar?
Men jag tycker ändå in med lite mer pengar i MMA.
Det håller
absolut.
Jag med om.
Det, alltså 100%. Det är ändå, det är sjukt vad boxningen tjänar. Och det har de alltid gjort.
Ja.
Och det känns som att det är någon annan som roffar åt sig cash här.
Men är det inte lite så i boxningen också att egentligen så är det väl också, om vi tittar då på ett fight card till exempel.
Ja, det är bara,
då tjänar ju bara de på toppen pengar. De andra tjänar ju,
det är bara
ingenting.
När du blir champ du tjänar pengar i boxningen. Fram tills dess så är det tufft. Då är det UFC om ens det liksom. Men sen vet jag att boxning har en tradition av att du säljer biljetter och får gage för de biljetterna du lyckas sälja till arenan och så vidare. Men boxning överlag vet jag, till och med i Europa tjänar ändå helt okej.
Ja.
Men om du är i UFC och liksom, du är en main event, jag tycker ändå de borde få en mille för det här. Liksom Trump för dig.
Mm.
Bara en sån grej. Då är det mycket fokus på den här matchen. Och då tycker jag ändå de ska tjäna det dubbla vad de gjorde.
Nu tror jag att de gör det när pay-per-view-grejen kom ut. Vi har
absolut,
att det kom ut pay-per-views, om jag inte minns fel, till just Diaz och McGregor. Det var ganska feta summor de tjänade. Men fortfarande, de är inte i närheten av boxning. Men vi får inte glömma en grej. Det här är en sport som är 26-27 år gammal bara. Boxning är mycket, mycket äldre och en helt annan historia. Det finns andra pengar i boxning. Och jag tror att med tiden, då kommer vi definitivt att komma dit.
Så, om alla boxningsmänniskor blir sura på oss.
Säg inte sådär. Ska vi se, jag ska bara kolla om det fanns någonting mer. Ja, men det här är rätt intressant från Andreas Forsell. Och det är fler som har skickat in den här frågan också. Men såg ni att Tyson Fury tränat den där en till?
Yes,
det såg vi. Tror ni att Fury kommer ge sig in i MMA? Han
yes,
säger det i alla
det
fall.
Tror jag.
Så jag tror det.
Jag tror en superfight 2020 mot någon annan profil.
Ja. Det hade varit spännande.
Kanske en MMA-profil också. Liksom. Men att det är the money fight att göra. Sen om de gör en UFC eller väljer att göra en egen promotion. De har ju stålar till att göra det. Får vi se.
Sen kan det ju bli väldigt ensidigt. Han måste jobba på sin markkamp. Han behöver inte öva sin striking på något sätt. Utan han behöver bara jobba på att komma upp om han blir nedtagen.
Jag
för det är det,
att,
det första.
The Gypsy King har det ändå. Så han har det. Det såg väldigt, väldigt bra ut på de här på plattorna där när han knäade och armbågade och han såg ut att gilla det och hade ändå bra klipp och timing.
Ja, verkligen. Det hade varit kul, men jag är bara lite rädd att det blir den här, var det James Toney som mötte Randy Couture för massa år sedan, var så här, ner på marken och så bara okej, det
hände. Det gäller att få ner han och...
Ja. Så det är det jag menar, jag tror att han behöver jobba på den biten i sitt game. Han behöver inte öva sin striking direkt.
Nej,
den är där
liksom. Han lägger till lite nya vapen, för nu kommer det vara low kicks ibland och sånt. Och det vore kul.
Ja, jag hade tittat så mycket kan jag säga.
Yes,
jag hade direkt kollat.
Kan möta Deontay i MMA istället. Rematchen.
Ska vi se, det var något jag missade eller?
Jag vill bara säga tack till alla som har skickat och frågat när jag ska kommentera. Jag gillar det. Fortsätt, feedback. By public demand kan allt hända.
Nu ska vi se. Detta med att fighters glömmer kläder, blir insmorda samt tacka sin hörna, är det tankspridda? Sebastian Reyes. Okej, jag tror att du menar att när de har blivit insmorda och fixade och ska gå in i buren, att de sen vill gå och hälsa. Ja, det är jättekonstigt. Det har liksom varit ett system av att du kramar din ringhörna, sen blir du insmord och sen går du in.
Nu blir de det först och sen så...
Ja, men vissa vill ju...
Det är väl olika vad som händer.
Nej, jag tror att de flesta är nog. Alltså överlag så är det typ att så här, säg hej till ditt team.
Ja, sen går du fram,
sen går du
och blir insmord,
sen går du in. Men vissa glömmer att säga hej till sitt team och kramar dem. Och så går de insmord och sen vill de gå dit.
Mm.
Ja, jag håller med. Det där är...
Det är då de lägger en hemliga vaselinkram på ryggen. Rap.
Man borde liksom, man borde veta.
Ja.
Man borde veta det vid det här laget.
Men det är ju där igen, det är commissions. Det är de som ska ha koll på det.
Nej, men de
folket
stoppar
runt omkring.
De stoppar dem ju. Alltså varje gång så blir de så här, nej, du får inte gå dit.
I Bellator så fick faktiskt vi krama Kalle backstage. Och sen så fick han gå in själv. Och så fick vi gå till buren och vänta på han där.
Okej.
Okay. Vid sidan liksom. Så han kom in från en annan ingång. Så det är lite olika hur det funkar.
Då ska vi se, Anton Stigemark. Börja med det här först. PS, bästa podden. Tack Anton. Yeah. Vad tror ni om matchningen Askren versus Diaz? Det är väl ingen matchning som överhuvudtaget har lagts. Diaz har väl sagt att han ska lämna the game för ett tag. Jag tror inte att Diaz kommer vilja möta Askren.
Jag tror inte Askren vill möta Diaz heller.
Nej.
Nej, alltså jag vill säga Diaz ska möta en striker. Det är typ det. Någon som gillar att stå upp, annars ja. Kommer det liksom, han kommer vinna på submission tror jag mot Askren.
Mm.
Eller bara slå honom.
Ja. Ska se om det finns någonting mer här. Okej, det har varit väldigt mycket frågor om Alexander Gustafsson, så det får bli vår sista lilla diskussion här. Det är då att Slynberg som säger: tycker ni Gustafsson bör komma tillbaka till UFC? Har han en chans att plocka ett bälte? Han borde definitivt komma tillbaka till UFC ifall det är det han vill, och jag får lite känslan av att han vill det.
Ja, alltså han vill säkert det, men håller kroppen? Jag vet att han har haft väldigt mycket skador med ryggen och ett och annat liksom, och då är frågan att du vill, absolut, men håller maskinen för att göra det du vill? Det är ju det som, jag tycker definitivt att han ska gå tillbaka så vi får se liksom, hur är han?
Ja, jag tror att kommer han tillbaka så är han mer motiverad. Sen är det frågan, kommer han ta ett bälte? Ja, nu har han ju mött John Jones 2 gånger och han har förlorat båda. Jag tror fortfarande att Alex besitter såklart verktygen för att kunna vinna mot Jones, det tror jag. Men det är lite mer faktorer än att bara de verktygen ska finnas där när det gäller John Jones. Så kan han ta ett bälte? Ja, hade inte John Jones funnits där, då tror jag att Alex hade varit the man sen längre tid tillbaks förmodligen.
Jag tror att matchningarna är väldigt viktiga för vem han möter om han liksom ska tillbaka, så att han inte bara tar vilka match som helst, utan Maidu och de har liksom, de väljer rätt motståndare, för Alex har kapaciteten att vinna över de flesta. Det gäller bara att liksom rätt matchning och hel i kroppen, så ser jag att det inte ska vara några problem för han att göra en comeback.
Nej. Vi får se hur det blir.
Ja, yes, han ska ju grapplas här i december, så får vi se hur det går.
Ja. The comeback, exakt, som många säger.
Clickbait.
Får vi se om det är starten till en riktig comeback. Men alltså, går han tillbaka till MMA, då är det UFC, och Dana White hintade väl själv här för någon presskonferens om att det finns en dialog med Alex, och det är nog inte omöjligt att han kommer tillbaka till 2020.
Det finns lite både folk som vill ha rematch mot honom och försöka liksom få kvitt sina förluster de haft mot Alex, och att Alex har några rematcher han kanske vill sudda, ändra resultatet på.
Ja. Spännande framtid.
Yes, vi hoppas såklart.
Ja, vi håller tummarna för att Alex kommer tillbaka. Han behövs i svenska MMA. Han har fortfarande åldern på sin sida. Jag tror att ibland är det nog bra att kliva bort ifrån någonting för att verkligen förstå hur mycket man egentligen älskar det.
Exakt.
Och sen kliva tillbaka med rätt pension och rätt intentioner för att liksom ta sig vidare till nästa steg i sin karriär. Kära vänner, vi har nått vår ändhållplats av detta avsnitt utav MMA-podden. Yes. Vi är 1 timme och 10 minuter plus in i den. Den blir lite kortare idag, men det är fortfarande en lång podd. Vi har ingen intervju att slänga in här, utan det här kommer bli den sköna avrundningen på den lite soliga dagen som snart kommer att bli vintermörker.
Solen tittar fram nu och smeker oss med sina strålar.
Ja, exakt.
Som härligt. Vi smeker er med våra röster.
Ja.
Varje måndag.
Precis. Och ni har fått ännu mer MMA i era öron.
Exakt.
Ja, skönt. Perfekt avslutet. Yes. Följ oss på Instagram, @paulelvaje.
Sabsaba.
Det var allt för den här gången. Om ni gillar podden, vilket vi förstår att ni gör, fortsätt skicka positiva lovord.
Push,
för det ger oss jättemycket energi, och precis som Sebba säger här, dela den på era sociala medier, tagga oss jättegärna. Så fort ni taggar oss delar vi den vidare på våra sidor. Hjälp oss växa. Om ni har vänner som uppskattar MMA, säg, har du inte lyssnat på MMA-podden än? Lyssna
Lägg
nu.
Upp och tagga.
Ja, lägg upp, tagga, sprid den. Sprid,
exakt,
Sveriges bästa MMA.
Dagens läxa, sprid. Vi vill se hur många som lyckas sprida den här tills nästa måndag.
Precis, hur många delningar kommer
det vara något med den här tävlingen vi pratar om?
Ja, det har ju varit jag fick en liten fråga där, att det är en tävling om att en gäst ska få vara med i MMA-podden. Jag tror att det är något som vi ska göra verklighet.
Exakt, då måste ni sprida
januari.
Ja, det tycker jag.
Vi ska klura. Yes. Någon dag ska det komma in en lyssnare i podden.
Exakt.
Men jag kan ju säga direkt att om ni bor i en annan stad får ni söka er till Stockholm själva. Vi kommer inte att stå för eventuella resekostnader eller boendekostnader. Bor ni i Stockholm, ja, då hoppas vi att ni har ett SL-kort och kan ta er in till vår studio.
Voj.
Ingen voj. Gå istället. Värna om miljön. Hörrni, kära vänner, tack för den här gången. Ifall ni går på AK, och ska du gå på AK?
Nej. Nej, de sänder den på Aftonbladet för mig.
Ja, ingen aning. Ja,
någon stream finns det att se.
Ja, jag kommer vara där. Jag ska gå och kolla på den. Så om ni ser mig där, kom fram och säg hej. Och så får jag liksom ett ansikte till er och eventuellt en röst.
Yes.
Så kom fram och säg hej. Så säger vi hej då för den här gången.
Hej då. Peace out.
Of I Like Radio. I Like Radio.